Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Ja, och det är Valborgspodden vi drar in. Anno 2024.
Ja.
Vad fint.
Har du kollat på brasa?
Nej. Svar negativ.
Inte sett någon uppstyrd gosskör som ropar vintern rasar.
Nej, jag har inte det. Jag har tillbringat Valborg i Uppsala ett antal gånger. Det är ju magiskt.
Ja.
Faktiskt. Där får man det, så att säga. 100% Valborg. Mm. Men du, vi ska ju tillbaka och veva runt i en låda vi har varit i tidigare. Ska vi först droppa temat, eller?
Vi ska prata om skolan.
Just det.
Ja, och också lite lagstiftning och lite siffror och lite olika saker. Jag kommer mest troligt bara vara arg men, hela avsnittet.
Skulle du inte kunna försöka... Här skulle man ju vilja att den som klipper det här avsnittet lägger upp I wanna sex you up, eller något. En liten slinga så att, och ge dig en chans att kanske så att säga, ge presentation lite svung. Idag ska vi prata om skolan. Det lät som...
Ja, men det är för att jag inte har så mycket positivt att komma med.
Är du så trött på skolan?
Ja, men okej, jag ska sexa upp det. Jag kan tala om för att det kommer bli som en entimmes rövhatt. Folk brukar gilla när jag är rövhattsmål. Det kommer
bättre.
Bli en timme rövhatt.
Ja. Där har ni det förpackat.
Vart det bättre?
Ja, mycket bättre. Mycket bättre.
Okay.
Jag blir själv genast intresserad av att
sjunka ner i baksätet. Du har varit som precis just nu.
Nej,
jag
här...
har inte heller firat Valborg, ifall det var där vi var. Så har jag inte heller firat Valborg. Däremot har jag haft hemma hos reportage idag.
Ja, bland annat.
Ja. Ja, bland annat har jag gjort idag. Men det är en av de sakerna jag har gjort idag. Jag har haft ett hemma hos reportage. Det är alltid... Det är något annat.
Alltså, hur känner du inför... Alltså, jag har inga problem alls. Jag brukar snarare föreslå att ni får komma hem till mig. Om ni vill göra ett reportage, då kommer ni hit. Köp gärna med varsin bulle till oss. Så kan jag slå på en kanna kaffe. Men alltså, Lena Ljungdahl, hur förhåller hon sig till ett hemma hos reportage?
Nej, alltså hade jag inte haft ett högre syfte, så att säga. I det här fallet så är det ju våran PR-människa som har sagt att nu får ni göra vissa saker för att ge boken en chans att få vingar och leva och sådär. För att prångla ut, så att säga, snacket om boken.
Just det.
Och då tillhör tydligen det här ett av sakerna som man måste göra. Så att jag förslöt mitt hem på många olika sätt. Det var många dörrar.
Vadå? Du? Nej.
Jo. Tre dörrar, absolut tvärstängda.
Wow.
Och såna här frågor som så fort det blir liksom... Ja, men du vet, ska in under huden, så här, familj och så här. Nej, pass, det är pass på kungen. Men jag pratar jättemycket om boken.
Ja.
Hon tog olika typer av fotografier
det fanns,
runt om.
Så att säga, kanske inte så många teman annars att, så att säga, avhandla.
Nej, men vad fan? Jag har haft två tidningar här. Den första tidningen var ju rolig, för det var ju ganska så här, jaha, katter, ja, vad heter han? Han heter Åke. Och sen så pratade vi om något annat. Sen kom vi tillbaka så här, hur gammal är Åke? Tänkte, hur jävla intressant kan det vara med en kattjävel?
Det är ändå jätteroligt.
Noll intressant kanske, för någon.
Men kanske att du också ska ta det, så att säga, som något slags intäkt för att, att det kanske inte fanns så mycket annan liksom, löshängande frukt att plocka av.
Jag tycker om att sätta människor i en position där de behöver trampa vatten, och då står jag bara och njuter
det där
åt eländet.
Är faktiskt en av dina mest osköna sidor, men man hade gärna varit en fluga på väggen ändå, betraktat. Det hela.
Hörde jag återvändsgränd?
Ja.
Kul.
Exakt.
Ja. Men kul. Vi ska se lite andra saker. Det är ju en jävligt hektisk period som vi går in i nu.
Den årets
det är inte många, det är skälvande dagar och minuter kvar till boksläpp till exempel.
Exakt. Men alltså, vi går ju in nu i en period som blir otroligt späckad men också otroligt rolig. Jag vet ju till exempel att du har ju varit ute idag och köpt outfits.
Mm-hmm.
I ett tempo som aldrig har skådats tidigare.
Det är så snuskigt effektiv när det kommer till shopping.
Jag kan vara fyra timmar i en butik och du köper 8 outfits på 25 minuter ish.
Jag kan säga att jag åkte in till stan, dunkade av 1, 2, 3, 4 butiker och kom hem under 2 timmar och då har jag köpt 6 stycken outfits. Bang, 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 bang. Nej, men det är inte så mycket att tänka på. Man vet ju vad man är ful i och vad man är lite mindre ful i.
Ja, men vissa ju... Nej, men jag är glad för din skull. Verkligen. Och jag ser fram emot att få vara, så att säga, odjuret.
Ja, men jag har sett på ditt Instagram. Du är på gång. Du är på gång, Anna.
Ja, jag kommer hinna ikapp. Men du, låt oss... Jag vet ju att manuset är köttigt.
Ja.
Ta mig med till skolans värld och adressera nu för fan allt du har inom dig som måste ut.
Jag kommer tömma systemet. Nej, men så här är det ju, och jag tror faktiskt innan ni andra så här stänger av radioapparaterna och tänker så här, jag har gått i skolan, jag är klar med det, jag har inga barn som går i skolan och så vidare, så tror jag ändå, jag lovar ändå att avsnittet faktiskt kan vara till gagn ändå.
Därför att
det är lite samhällskunskap.
Mm-hmm.
Det är också som medborgare. Vi kommer prata rätt mycket om nuläget i samhället och i skolorna och var brotten begås och av vilka och så vidare. Så jag tror ändå att man kan ha en viss behållning av det här avsnittet även om du inte går i skolan eller känner någon som går i skolan.
Det är jag fullständigt övertygad om. Låt oss konstatera att skolan är ju liksom en central aktör. Även i liksom den stora helheten av det tråkiga som sker liksom, i avseende på gängkriminalitet. Alltså, någonstans så börjar mycket i skolmiljön. Skolan är svinviktig.
Oh ja, och dessutom kommer vi avsluta det här avsnittet med... Du har gjort ordning en lista.
Ja, det har jag
gjort. Kommer prata så jävla mycket under avsnittet så att det blir, man får vila lite i din röst på slutet istället för en rövhatt. Ja, men så här är det. Och varför ska jag då prata om skolan? Jo, därför att jag, en väldigt stor del av min arbetstid går ut att jobba med skolan, för skolan, ibland mot skolan. på olika sätt som skolsäkerhets... specialist. Jag räknade när jag, Maria har precis gjort klart min nya hemsida, och då räknade jag att jag har avtal med 50 kommuner och har varit på drygt 500 skolenheter för att utbilda skolor, hur de kan förebygga skit, upptäcka skit, hantera skit, och jag har också fått hantera rätt mycket incidenter i skolan. Så jag skulle vilja hävda, utan att ha en alldeles för stor portion hybris, att jag har jävligt bra koll på svenska skolvärlden.
Ja, men du har ju så att säga lite på fötterna.
Ja, när du dessutom talar är jag faktiskt utbildad. Jag är utbildad lärare i grunden.
Ja, bara en sån sak.
Och varför just nu? Jo, av två anledningar. Jag skrev till dig häromdagen att nu måste vi ta skolavsnittet, för att jag fick en stroke i morse. Just vi kommer återkomma till det. Dels det, därför att det blev väldigt top of mind. Men också för att skolsäkerhetsutredningen, det är en utredning som kom på direktiv av vår förra regering, och sen när den nuvarande nu då kom till makten så gjorde de ett par tilläggsdirektiv. De plussade liksom på det kravet eller den utredningen som man hade då önskat, det här regeringsuppdraget. Man bara helt enkelt plussade på med ännu mer, och det tycker jag är en första grej så här. Det spelar ingen roll, verkar som, vilka som sitter i makten. Alla verkar jävligt överens om att det måste göras något gällande skolan. Och där har delbetänkandet kommit ut för ett par veckor sedan. Och det är en ganska, ska jag säga, stark riktning vart vi är på väg. Så här, på på 10 poäng, vart är vi på väg? Det är den här delbetänkandet ganska tydlig med, vart vi är på väg. Och det kommer jag berätta om i avsnittet idag. För att nu är ju det här ute på remiss. Mm. Och sen ska det slutredovisas i december. Men jag tycker ändå att det är intressant. För att Sverige ligger lite i baktakt gällande rätt mycket. Vi är ju så, det har vi varit inne tidigare på podden. Vi är så jävla evidenskänsliga i Sverige. Mm. Bra.
Mm.
Vi vill att det ska vara fakta- och kunskapsbaserat. Bra.
Mm.
Men vi är också rädda för vår egen skugga. Inte så bra. Och vi vill inte ta några beslut om vi inte har facit i hand.
Just
det vill säga, vi vill inte ändra på saker och ting om vi inte vet till 100% att det kommer ge önskad effekt.
Mm.
Utan då väntar vi och så väntar vi och så väntar vi och så väntar vi och så har vi gängkriminaliteten på vår innergård.
Menar du att det skulle vara ibland att rekommendera att göra det omvända? Att inte jobba liksom med evidensbaserad praktik, att liksom chansa då?
Ja, alltså givet... om vi hade börjat jobba med gängkriminaliteten när röster skrek ganska högt att vi är tvungna att göra någonting.
Mm.
Vi vet inte vad som är rätt, men vi måste börja med någonting. Om vi hade gjort det då så hade vi ju inte varit i det läget vi är nu. För det var ju Götblads, det var ju redan vid millenniumskiftet och det är väldigt många delar. Och när det kommer till skolsäkerhet, man väntar och väntar och väntar och väntar tills man har liksom fått det på papper.
Aha,
att det här vet vi funkar och det här vet vi inte än. Och i andra länder, då är det lite mer att så här, vi tar till oss kunskap och forskning det som finns. Men om vi har ett problem men vi inte har lösningen än, så kommer vi winga skiten lite grann.
Ja.
Och testa lite olika saker. Och det är jag för. Därför att om du bara ska ta beslut när du har facit i hand, då kommer du, hur vi än vänder och vrider på det, vara tvåa på bollen.
Ja, och ska man vara lite krass, om jag nu får prata som den forskare jag är, så är det ju faktiskt så att för att vara helt säker och liksom ha facit på hand, då kanske du behöver göra liksom ett 100-tal systematiska studier över långa tidsperioder. Det kan ju faktiskt vara så att det finns pilotstudier eller liksom små populationsstudier som faktiskt är vägledande och som sen visar sig vara vettiga.
Ja, och då får man se så här, hur vill vi ha det och vad är vi beredda att offra? Vill vi kasta en hel jävla generation under bussen i väntan på att någon kommer på exakt vad som funkar?
Mm.
Eller måste vi börja göra någonting i det stora och det lilla just nu? Så att, det är i alla fall gått ganska långt nu, men nu har i alla fall kommit en skolsäkerhetsutredning och delbetänkandet har kommit. Men... jag tänkte att vi skulle börja lite i och kika på lite siffror. Det vet jag ibland att du tycker om.
Absolut, såhär, absolut.
Som svar på varför finns det ens en skolsäkerhetsutredningen? Har vi ett problem? Någonstans där måste man ändå börja. Annars kan vi bara trumma på som vi alltid har gjort.
Mm.
Och då finns det lite olika instanser som gör undersökningar. Arbetsmiljöverket gör undersökningar, Skolinspektionen gör undersökningar, Brå gör undersökningar och så. Men jag tänkte att vi skulle kika på den som heter Skolundersökning mot brott, SUB brukar den kallas.
Mm, mm.
Där elever årskurs 9 får alltså, säga själv vad de har blivit utsatta för. Sen kan man alltid jämföra det med siffror, hur det de facto är. Men där kan man konstatera att skolan är den vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grov misshandel och för fysiska och sexuella kränkningar bland pojkar. Alltså om vi ser Skolverket som jag ska prata om sen, tycker jag har fastnat lite i vinkelvolten att vårt huvuduppdrag är utbildning och undervisning. Det andra är liksom polisens jobb.
Ja, det här är intressant tycker jag.
Ja, och jag tycker att det är ett problem att brott som begås av unga mot andra unga, alltså brottsutsatta ungdomar, där är liksom skolan den huvudsakliga brottsplatsen där brotten sker.
Ja. Men det här är ju, för jag bara vara lite djävulens advokat, för det här, jag kan ju känna igen det här från min egen organisation. Att ibland så här liksom lyfts tankar om att, men vi är inte socialtjänsten, vi ska inte bedriva liksom service eller sociala insatser eller allt det här. Nej, men vi kanske ibland måste liksom göra det där lilla extra eller vända lite ut och in på oss själva. För att förstå att den insatsen kommer kunna få en stor impact för den enskilda.
Ja, och det här är någonting som jag möter i varenda jävla kommun jag kommer in. Ibland är det ett mycket mindre problem och ibland är det ett gigantiskt problem. Mm. Och det jag kallar för någon annan ism. Ja. Att man skjuter problemet bort. Och skulle säga, jobbar man i skolan, då har man nog ett dokumenterat självskadebeteende. Alltså du jobbar i skolan. Det är det viktigaste och fan det svåraste man kan hålla på med. Mm. Men att tro, det finns ju de som säger, men det är föräldrarnas uppgift att uppfostra. Mm. Mm. Det finns ju rätt många helt värdelösa föräldrar. Det är det. Ja, men det är socialtjänsten som ska göra det, ska polisen ska göra det. Och då brukar jag säga så här, om inte ni ska se till att skolan är en trygg och säker plats, vem fan ska göra det då? Mm. Och om ni inte ska göra det nu, när hade ni tänkt börja? Därför att ni borde vilja äga problemet. Mm. Ni borde inte vilja att någon annan är huvudägare av ett problem som ni har i er skola 35 timmar i veckan.
Alltså
eller vad
det borde ju vara en rimlig drivkraft liksom som lärare eller som engagerad i skolmiljön att också kunna bidra till en bättre värld faktiskt.
Jag skulle säga så här, välviljan är ju enorm. Mm. Det är ju få personer som jobbar i skolan som inte vill väl. Men de har, och jag kommer till det sen, men de har sånt fruktansvärt massa internt klägg i skolan. Mm. Så de fastnar, ta med fan, i vinkelvolten. Men i alla fall, elever som har blivit utsatta för rån anger skolan som den näst vanligaste brottsplatsen. Och det har elever som har, andelen elever som har utsatts för respektive brott, alla de här rån, misshandel, olaga hot och så vidare. Hur många de är som har blivit utsatta, det har varit ganska stabilt från 2015 och fram till den här undersökningen då.
Det är ju intressant med tanke på hur befolkningsmängden har förändrats under den tidsperioden.
Ja, men skolan som brottsplats har ökat. Så man tänker lika många brottsutsatta, men där platsen de har blivit utsatt, där har andelen brott som har skett i skolan har ökat under den här perioden.
Mm.
Och om vi, även när vi pratar grövre misshandel, så är skolan eller skolgården den vanligaste brottsplatsen bland elever som säger att de har blivit utsatta för grov misshandel.
Mm.
Bland pojkar som har utsatts för fysiska sexuella kränkningar har 80% av dem uppgett att det har hänt i skolmiljön. Och för flickor är det 31%.
Oj, intressant.
45% av eleverna uppger att de har utsatts för stöld, misshandel, rån eller sexualbrott minst en gång under de senaste 12 månaderna i skolan. Det är nästan hälften, Anna.
Mm. Nu framgår ju inte hur många det handlar om, tyvärr.
I undersökningen?
Ja, men hur många som är drabbade. Och de här olika brotten.
Alltså undersökningen är ju, jag tror att det är 6000 nionde klass eller något liknande. Mm. Men jag skulle säga så här, om det är 10 personer som är drabbade och hälften av dem, alltså, alltså hälften av vad som helst är för mycket.
Ja, definitivt. Jag är helt
om vi tonar ner djävulens advokat lite, hälften av vad som helst är för mycket. Mm. Man ska inte bli utsatt för stöld, misshandel, rån eller sexualbrott. Noll. Man ska bli utsatt för det 0 gånger i skolan.
Definitivt.
Tänker jag, i någon form av rimligt mål.
Verkligen.
Så vi kan bara konstatera att, och jag tittar liksom på siffror, av alla de barn, och det var Brås rapport, av barn som blir utsatta för brott, barn mellan 7 och 15 år som blir utsatta av brott, är skolan en av huvudplatserna för brottsplats.
Mm.
Alltså, och jag tänker så här, vi har rätt mycket lagar i Sverige som skyddar oss medborgare mot angrepp och ingrepp, mot vår frihet och frid. Skollagen, diskrimineringslagen, andra former av lagar, alla brottsgärningar som man inte får begå mot varandra, grundlagar och så vidare. Mm. Utöver detta har vi ju barnkonventionen.
Ja.
Ja, vill du säga något om
ja,
den?
Ja, men alltså barnkonventionen inkorporerades ju i svensk lag för var det 4-5 år sedan. Mm. Så även i lagar som innefattar skolans verksamhet. Och ja, ni som minns kanske att barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Varav 4 stycken är egentligen centrala och det är ju rätten till lika värde och rättigheter och att ja, barnets bästa ska beaktas, att man har rätt till liv och överlevnad och allt det här. Och framförallt att man ska vara skyddad från att utsättas för våld och kränkningar.
Ja. Man ska skyddas ifrån brottslighet.
Ja, och jag antar ja, Lena, att det innebär att när barnkonventionen införlivades i svensk lagstiftning att det också medförde vissa förändringar i bland annat skollagen och diskrimineringslagen och alla lagrum som påverkar skolan. Eller som påverkar barn som går i skolan, ska jag väl säga.
Ja, barnkonventionen är ju inte ett egen grej utan den är ju inne i svensk lag.
Ja.
Ja. Och skollagen då? Där står det ju väldigt tydligt att skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som Sverige vilar på. Och att verksamheten ska liksom genomsyras av en omsorg för varje elevs hälsa, välbefinnande och utveckling. Och det här måste jag pressa på när jag pratar med alla dessa skolpersonal och ledare. För att de slingrar sig när det kommer till brottspreventivt arbete. De ser det som två helt olika saker. Och jag hävdar ju bestämt att hur kan man tillgodose en individs utveckling, välbefinnande och hälsa om man inte aktivt jobbar för att de inte ska bli utsatta för brott i skolan? Jag förstår inte ens hur det går till.
Det här, jag vet ju att UNICEF har jobbat med ett koncept som heter rättighetsbaserad skola. Och det handlar ju om att man liksom aktivt ska sträva efter att förankra barnkonventionen i bland annat skollagen. Ja. Och det har jag uppfattat som något ganska hedervärt. Alltså där man så här...
Men de går vilse tycker jag och framförallt så finns det en stor portion okunskap. För när jag bara ställer ett par kontrollfrågor så märker jag att ni kan inte de här delarna. Mm-hmm. Skolan har ju ett eget system som handlar om de här med kränkningar. Alltså man ska anmäla kränkningar och det står ju i skollagen. Ett uppträdande som utan att vara diskriminering kränker ett barns eller elevs värdighet. För att om det är diskriminering, om det är diskriminering så hamnar det under diskrimineringslagen.
Just det.
Och då pratar vi ju kön, etnisk bakgrund och så vidare. Men om man på annat sätt upplever en kränkande bemötande i skolan, så ska det anmälas inom ramen för... Det är liksom som ett internsystem.
Ja, men det är det här jag menar. Det är liksom en linje
och
med det.
Det är absolut behjärtansvärt. Det står så här, om du som jobbar i skolan får veta att ett barn eller elev har känt sig utsatt för kränkning, måste du anmäla det till rektorn. Rektorn måste anmäla det till skolans huvudman och det här ska ju då utredas. Och det här ska ju då... skjuta mot till exempel mobbing och sådana delar. Men, nu kommer problemet. Skolpersonal tänker att det är samma sak som att polisanmäla eller att det är, utesluter ena eller andra. Och det förstår jag. För om man läser, lyssna på den här meningen. Vad definieras som en kränkning? Skolinspektionen säger, det kan till exempel handla om att ge nedsättande kommentarer, hota eller använda fysiskt våld mot ett barn eller elev.
Men det är ju 4 brott i en.
Ja, jag skulle vilja hävda att de har passerat kränkning.
Ja, verkligen. Ja.
Så det är en sak, kränkningsbeteende, mobbing, sånt som inte är enligt brottsbalken ett brott och som inte enligt diskrimineringslagen en diskriminering, då kan det vara inom ramen för en kränkning. Men folk blir misshandlade, hotade och så vidare. Och det som sker i skolan är att de gör en kränkningsanmälan till rektorn, till skolans huvudman. De utreder det internt. Det kan finnas hemringning och det kan finnas allt möjligt. Men det lämnar liksom inte byggnadens 4 väggar.
Just det.
Och då jobbar man inte brottspreventivt.
Verkligen inte.
Jag kommer att komma med lite olika lösningar och förslag på det här efter pausen.
Och jag kommer komma med en fråga efter pausen. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd. Lena brinner av lite på skolan. Ja. Det är väl inte en överdrift att säga.
Ja, men vad fan, det är våra barn och ungdomar vi handlar om.
Ja. Jag blir helt förfärad över det här du säger. För att jag läser in att det faktiskt också handlar om attityder många gånger. Ungefär som skyldigheten att anmäla när barn far illa. Alla vet att man förväntas att göra det, men det sker inte. Och det handlar många gånger om attityder och jag vet inte, allt möjligt.
Okunskap.
Och jag funderar på när du berättar, kan det vara så illa så att liksom de här icke önskvärda beteendena som vi pratar om här, kränkningar, vad sa du, hot om våld och fysiska våldshandlingar,
ja, visst.
Och allt vad det nu kan vara. Är det här liksom, har det blivit normaliserat? Är det ett sånt vanligt inslag i skolmiljön så att man liksom har höjt ribban för när man tycker att man måste agera slagkraftigt, tror du?
Jag kan inte säga att du har fel. Det är säkert så att skolpersonal ser och hör och upplever så mycket. Och även barn. Alltså får en hurring varje dag när du går in på skolan. Och du inte vet att du är ett brottsoffer och att det är ett brott. Så är det såklart att det blir svårare. Men jag skulle säga att det största problemet, det är att det finns en kultur. Finns... jag frågar ju rakt ut. Får man begå brott i eran skola på skoltid mot varandra? Och då är ju svaret oftast, alltså i teorin nej, men i praktiken, ja, det har ju vi okejat. Vi har ett system där vi okejar brottslig verksamhet. Och inte genom att säga det är okej, utan genom att allt du undanlåter att göra när du får kännedom om det. Så att, och jag har ju hört skräckexempel, inte helt ovanligt dessutom, att skolpersonal vill, men att det ger stopp vid skolledningen. För då kommer de dragandes om rykte, siffror, skolpeng. Vi ska konkurrera med de andra skolorna. Så att man kastar helt enkelt ett par rättslösa brottsoffer under bussen.
Men det här,
mot att det ser
det
tjusigt ut på sista... Vad sa du?
Jag fattar ändå inte. Jag tycker det är så jävla bakvänt. Ursäkta mitt...
Ja.
Alltså borde inte liksom den främsta moroten, det största sockret för en rektor på en skola där det finns den här typen av problem, borde väl vara att liksom rensa upp, skapa en trygg miljö, göra skolan känd för att vara stans tryggaste skola, en skolmiljö fri från klotter, fri från skadegörelse. Alltså ja, jag är lite utopisk kanske.
Nej, så. Jag vill ta med dig ut.
Men borde inte det vara...
Nu tar jag fram Anna på scenen. Ja, men nu får Anna brinna av här.
Alltså, borde inte det vara vad man strävar efter?
Och det må vara hänt att nu kommer många bli sur på mig. Men om du bara visste hur jävla mycket som sopas under mattan av att de inte har förmågan eller att de inte orkar eller att de inte får. Jag får såna mejl från så här, jag är skolkurator och jag måste snart säga upp mig. Jag pressar på och uppifrån så trycker de ner och trycker ner och trycker ner. Och sen finns det ju givetvis helt briljanta skolledare där ute. Och tro det eller ej, de skolorna har alltså inte särskilt många incidenter efter ett tag.
Nej, det är klart.
Nej,
ingen
vågar
agera. Det finns en tystnadskultur i skolan.
Det är klart att det finns. Och det finns en kultur där man, jag kommer till den lite senare, men man jobbar inte som ett team. Man jobbar en och en. Och är så Någon annanism, men också de är så nerkörda i skosulorna. Oh. Så de orkar fan inte mer än att fixa det precis som jag vill ha det i mitt klassrum. Sen att du inte gör som ni har bestämt, det är skitsamma. Ingen gör som man har bestämt i skolan. Alla hittar på egna regler.
Så deppigt.
Ja, känner jag. Jag säger ju det. Oh. Lite, jag tänkte köra nu, om du inte var deppigt nog. Jag tänkte köra lite nuläget. Hur ser ut i skolorna idag? Jag tycker ändå att efter 50 kommuner och 500 skolor så kan jag sätta ett ganska stort estimat på hur det ser ut i svenska skolvärlden. Ett, problemet är att det inte står än i skollagen att skolan måste jobba med de här frågorna.
Det är bra.
Nej, nej.
Det är inget krav att det ska finnas kvalitetsledningsdokument och rutiner.
Ja, men inte när det kommer till säkerhetsarbete. Och kolla på Skolverket, det är bra om skolorna tänker på de här frågorna. Och när man uttrycker sig så, då finns det några som tycker att det är solklart. Det här har jag gjort för flera år sedan. Och så ser folk så här, fan, de har lämnat en liten öppen springa för att slingra mig.
So there is a chance.
Och jag kommer att slingra mig tills det är stängt. Det ser därmed väldigt olika ut på skolorna runt om i Sverige. Det finns skolor som har kommit långt i systematiska säkerhetsarbete, som har en transparent och konsekvent och stringent ledning med tydliga konsekvenstrappor för vad man ska göra, vad man får göra, vad man inte får göra. Alla är trygga och glada, eleverna är trygga och glada, vårdnadshavarna är trygga och glada och så vidare. Och personalen är välutbildad. Och så finns det skolor där det är ta mig fan helt värdelöst på den här frågan. Där man aktivt tar beslut att vi ska inte hålla på med det här. Vi håller på med utbildning, undervisning. Det här med att uppfostra barn och göra att de inte blir utsatta för brott och så vidare. Det är någon annans uppgift. Det är Säpo, polisen, MSB, föräldrar, fotbollstränare. Men det är inte vårt jobb. Vi ska hålla på med Pythagoras sats och Mesopotamien. Punkt. Och då brukar jag säga, jag tror att du har vänt skollagen upp och ner. För som skollagen är uppbyggd så står det ett. Demokratiska medborgare, värderingar, mänskliga rättigheter. Och sen, man kan läsa skollagen ungefär så här. Det är viktigast. Om tid finns, lär dem lite skit. Det är ungefär så skollagen
jag tycker frågan är liksom också större än så. Det här är en miljö där våra barn vistas varje dag.
Tvingas att vistas i.
Mittåt, tvingas dessutom att vistas många timmar under en vecka. Alltså det handlar inte bara då om att lära sig Pythagoras sats och allt det andra. Utan miljön måste i grund och botten vara trygg. Det tycker jag liksom är faktiskt den minsta gemensamma liksom utgångspunkten.
Ja. Och vi vill ha barn som lär sig många saker. Och parallellt med det utvecklas som individ. Då jag tror, och jag lyssnade på presskonferensen när de la ut delbetänkandet, och då sa Jonas Trolle, som då är regeringens särskilda utredare här, han bara, det är ju begränsande för våra barn om de går runt och är otrygga
men
i skolan.
Men såklart! Såklart att det är.
Så att det här, jag har tjatat om det här, Anna, sedan 2015.
Gud, och jag har inte fattat att det är den här typen men, av utmaningar vi liksom hanterar.
Det är det. Och när det blir paus, du vet när man ska bryta upp en halvtimme för att gå och ta en kaffe, då är det en kö framme vid mig varenda gång med människor som vill berätta om olika anekdoter och saker som händer. Det är faktiskt bedrövligt, skulle jag säga. Och om jag skulle ge bara en crash course i kulturen på skolan, den vanligaste kulturen på skolan, det är att det tas beslut. Men besluten implementeras inte i verksamheten. Det genomsyrar inte hela verksamheten, utan varje skolpersonal gör bäst fan de vill. Därför att det okejas ju eftersom man inte får reda på så där kan du inte göra. Så det kan finnas regler om att ungarna ska lämna in mobiler, ta av sig kepsen och inte snusa. Tre vanliga regler. Antingen har man alla tre eller någon av dem. Men så visar det sig att det är några i skolan, någon skolpersonal tycker det här med keps är viktigt, så då tar de den fighten. Men de tycker det här med mobilen är tramsigt, så då skiter de i den regeln. Någon tycker det här med snus är förjävligt, tar fighten med varenda unge. Medan någon inte tycker det. Alltså det blir sånt jävla internt klägg. Som jag då är en sån här person, för såna finns det i skolan. Som så här, jag har månadslön för att upprätthålla det som chefen har bestämt. Vad jag tycker om det just är det ingen som bryr sig om. Så jag kämpar och sliter för att alla de här reglerna ska följas. Men om jag vet då att i klassrummet bredvid så står någon och inte gör det. Det är ett jävla backstabberi som pågår. Verkligen. Och då samtidigt, om jag då går runt och är sur på mina kollegor för att de inte gör som vi har bestämt, hur mycket energi har jag kvar att investera relation med eleverna, att skapa klimat? Du vet att all den här energin som, för när man säger så här, ni ska jobba brottsförebyggande, ska vi göra det också? Ja, men om ni börjar med en ordning och reda, då kommer ni inte ha det andra klägget heller.
Nej, och jag tycker inte heller bara att det handlar om ett backstabberi, stabberi.
Som det heter.
Det är ju också att underminera lärarkåren som en kollektiv enhet som måste stå enade i vad som kan accepteras och inte i skolmiljön.
Jag tittade ju på Jesper Röndahl hade ju för ett tag sedan en sån här serie om varför det är som det är i svenska skolan. Och jag väntade så på avsnittet, men jag fattade att han kanske inte vågade göra det. Han väntade så på avsnittet där han kom fram till, det är ert eget fel. För det kan jag ibland säga till er, hörrni, ni ber ju om skit. Mm. Om ni jobbar en och en som små stuprör, om ni inte skriver bra sosanmälningar, ni inte polisanmäler brott, ni inte gör, utan ni bara liksom försöker överleva. Sen har jag respekt för det, därför att ni har ju satt i en situation som är helt ohållbar.
Mm.
Då kommer eleverna att makta ut er.
Mm.
Därför att barn är ju, som jag brukar säga, dokumenterade as.
Ja,
så att säga.
Per definition.
De är ju under utveckling. Och hitta på massa stök.
Ja, det är klart de gör.
Och ge ni dem chans, om ni inte jobbar som en gemensam, ett team, då kommer eleverna bestämma hur skitigt det är i skolan, vad man får säga till varandra, hur mycket brott som begås och så vidare. Men ni kommer inte klara av att ta tillbaka det om ni inte jobbar tillsammans. Och det är det som kommer bli slutet på avsnittet. Det är mina förslag på vad ni ska göra.
Det ser fram emot.
Men i alla fall, den här kulturen ställer till det. Det interna klägget ställer till det. Det ställer också till det att det är väldigt godtyckligt och okonsekvens och inte särskilt transparent.
Mm.
Det är bara att zooma ut. Du är morsa, jag är morsa. Man blir galen om man liksom, och våra barn blir galna om det är olika varje gång det blir någonting. Det och någon får något och någon får någonting annat. Det blir jätte konstigt. Sen är det ett problem. Personal är livrädda. Skolpersonal är livrädda för att göra fel.
Mm.
De är rädda för att stå på efterlyst. De är rädda för att bli polisanmälda.
Mm.
De är rädda för att ingripa i en situation som är jättesvår för dem, där de behöver ta ganska tuffa beslut på en mikrosekund när de också är rädda. Det här har vi pratat om, vad som händer med oss då. Och sen ska man stå på efterlyst och liksom rättsväsendet har sagt att du har inte gjort något fel, men du får ändå sparken.
Mm. Mm.
Vi har ett sånt ärende nu där en i personal är brottsmisstänkt och alla andra i personalen blir oroliga och så går skolan ut direkt och säger att det spelar ingen roll vad rättsprocessen kom fram till. Den här personen kommer få sparken. Men alltså jag vet inte
Nej.
Det är
inte okej.
Det är inte smakfullt.
Nej, det är det verkligen
för att en skolpersonal ska vara lugn, den ska vara trygg, den ska ha full koll på rollfördelning. Vad får jag bestämma själv? Vad får jag inte bestämma själv? Vad har jag mandat att göra? Vad är min roll?
Mm.
Vad har vi bestämt? Och har någon min rygg när det blir tufft? Eller kommer det bara för om jag känner att jag är liksom sista utpost, då kommer jag vara så otroligt dålig stunden dessutom.
Ja, men det är klart. Det är klart.
Ja, så min fråga är så här, systemet vi har nu på skolorna där det är mycket så här. Nu pratar inte jag i det här avsnittet om allting som är fantastiskt på skolorna, för det finns ju också. Utan det här, jag nischar in mig lite på det som är dåligt nu.
Mm,
och för att jag vill väl, jag vill att det ska bli bättre. Men jag undrar, systemet som det är på många skolor, vem är egentligen vinnare? För det är inte samhället.
Nej.
Det är inte vårdnadshavarna. Det är inte eleverna och det är inte personalen. Så jag undrar så här, vem vinner på det här systemet? Varför har vi systemet om inget? Istället för win-win så är det lose-lose.
Ja, verkligen.
Ja. Men då kom skolsäkerhetsutredningen då. Om jag ska gå igenom liksom det mest kärnfulla från den. För att jag tycker ändå att det var ett pikt inlägg i debatten.
Verkligen.
Syftet med hela utredningen, det var att barn, elever, lärare, rektorer och annan personal ska ha en säker och trygg utbildnings- och arbetsmiljö.
Mm.
Det är väl ett behjärtansvärt syfte.
Det är ändå rimligt, kan jag tycka.
Det är rimligt.
Mm.
Och när man kikar på den, det är en bibba på 464 sidor som jag har roat mig med.
Oj.
Budskapet är rätt tydligt. Man bör motverka alla former av brott i skolväsendet.
Men också bör. Varför står det inte ska? Man ska motverka.
Det kanske står det i slutversionen.
Ja, jag hoppas det.
Och jag får ju ibland hjärnblödning av detta. Därför att de grundlagsskyddade rättigheterna som vi har, alla medborgare i detta land, upphör måndag morgon 8.05. Och sen har du inte de rättigheterna måndag till fredag 8-17. Då är du av med dem. Men du är en extra skyddsvärd person. Du är ett barn under utveckling. Men du ändå så ska du fråntas dina rättigheter. Någon kan, alltså saker som skulle polisanmälas på direkt. Säg att du kommer till din arbetsplats imorgon. Du öppnar dörren. Det första som händer är att någon slår i bakhuvudet. Och kallar dig för, god morgon surfitta. Ja, sen är det någon som har typ rivit sönder din bok. Ditt kollegiebok ligger i två delar på bordet. Sen är det någon som har skrivit något fult ord på ditt skåp. Och så avslutas med att din chef skickar en dickpic vid lunch. Du hade ju satt pappret i maskin. Men i skolan kan detta ske utan någon som helst konsekvens. Och dit skickar vi våra barn varje dag.
Det var precis vad jag satt och tänkte.
Och så när de kommer... Och när de kommer hem så ställer du två frågor. Vad har du ätit idag? Och har du lärt dig någonting? Egentligen borde man fråga, har du fått någon smäll? Är det någon som har hotat dig? Har du sett någon bära kniv?
Ja, men gud.
Du borde egentligen inte fråga vad din unga har ätit. Du borde fråga om han har blivit utsatt för något brott. För det är inte självklart att han inte har det.
Det är ju också, det känns ju som ett fräscht mellistopic.
Nu tar vi fram brottsbalken. Ja, vad har vi på 6-3? Nej, men alltså,
ja, men det,
det ska inte behövas.
Nej.
Men i många, många, många hem så hade man, om barnen vet, jag tror inte ens att barnen vet om att de är utsatta för brott.
Men jag sitter här och mår lite dåligt över att jag ju inte har ställt de här frågorna. Man borde ju som förälder vara mer engagerad i vad som händer i skolmiljön, uppenbarligen.
Med tanke på att det är i skolan som barn utsätts för brott,
ja,
till största delen.
Jag menar det.
Ja, och det man vill då, det är att man ska trycka in skolans ansvar tydligare. För kommunerna har ju fått lagkrav på att jobba brottsförebyggande. Den lagen har ju gått igenom. Och då ska man trycka in skolan i det arbetet så att brottsligheten minskar både i skolan, men också så kommer det givetvis spilla över på samhället. Om man lyckas med skolvärlden så kommer det bli en direkt positiv bieffekt på samhället, på rekryteringen till gängen, på psykisk ohälsa, på allt det där andra som också kostar pengar och mänskligt lidande. Skolväsendet ska involveras i arbetet för att motverka brottsligheten och öka säkerheten inom skolan och i samhället i större utsträckning. Och det ska ske på ett väldigt mycket systematiskt sätt än vad som sker idag, här och där. Det finns ju jättefina exempel såklart. Och så är man tydlig med att de här förslagen, för skolan känner sig så här, vad fan, ska en puck till i vårt knä? Kan inte någon annan ta en puck? Men då säger de så här, och jag håller med om det. De här förslagen, i och med att vi förtydligar uppdraget, så kommer ju det här underlätta, förtydliga och stötta skolorna i arbetet. För då kommer det inte bli så mycket mischmasch. Och om det kommer in i lagen, då kommer man ju också behöva tillskjuta pengar för att göra det här.
Såklart. Plus att jag tänker på lång sikt så kanske man också kan uppnå en kulturförändring.
Ja.
Så att liksom många av de problem man ser idag kommer vara icke-problem. Därför att kulturen är en annan. Man liksom är mer enad i hur man ser på saker och ting.
Alltså jag har ju förmånen ibland att få vara med när det blir nystart i skolor. Oftast när man byter ut skolledningen eller att man har byggt en nystart. Och det är så jävla fräscht att se när det kommer in en skolledning som har fattat galoppen, som kliver in från start och bara, så här ska vi ha det. Här har ni besluten, så här kommer vi göra. Vi behöver inte vara dryga och arroganta för det, vi behöver vara jävligt tydliga. Alltså det blir som ett lugn. Och det är såklart att det krävs mer arbete i början. Så har det varit på min sons högstadieskola. De investerade som fan i sjuorna. Och sen hade de inga incidenter i åttorna och niorna. Därför att man liksom manglade på ordentligt med hur vi ska ha det. Så att det här med att det är ett merarbete, det köper jag inte. Kanske till en början.
Ja, men det kanske också är värt det. Alltså, vi kanske, det är ungefär som vi pratar om klimatfrågan.
Vi kanske måste jobba mer.
Vi kommer inte påverkas av om vi är mer måna och värna om vårt klimat, vår natur. Men våra efterkommande generationer kanske kunna vara det. Det är ju faktiskt också en demokratisk fråga.
Så det ska alltså, enligt då den här utredningen eller förslaget, in ett helt nytt kapitel i skollagen.
Mm-hmm.
Och det, då ska säkerhet bli ett tvingande arbete.
Det här låter lovvärt ändå.
Jajamän. Och det är krav på att skolan ska jobba brottsförebyggande. Både på, för att det kommer ge vinster både på strategisk nivå och de ska också in i enskilda individärenden. De ska göra det. Skolan ska ha beredskap att hantera våldssituationer och en beredskapsplan. Det är som ett fucking halleluja för oss som har skrikit om det här sedan 2015. Där varje skolledare säger, nej, jag känner inte för PDV. Alltså jag tycker inte det är kul. Jag tycker inte det är kul med det här med hot och våld. Så att nej, vi la pengarna på en programmeringskurs istället. Vi köpte in 3 ton flörtkul istället. Alltså, det får du jättegärna göra. Men först ska barnen vara säkra och trygga.
Mm.
Så att du har några ungar att leka med flörtkulor med. Ja. Och de ser då att det är för stora skillnader idag. De pratar om utbildning, planering, övning.
Mm-hmm.
De pratar om att det ska finnas en beredskapsplan.
Mm.
Både utrymning och inrymning. Och de ska liksom ha översyn över de fysiska miljöerna. Man ska titta på tillflyktsplatser. Det ska finnas en rollfördelning av vem gör vad vid våldssituationer.
Mm.
Och att även barn och elever ska få tillräcklig information för att kunna agera på ett korrekt sätt vid en sådan händelse.
Mm.
Thank you, Thorn. Kommer du ihåg den gamla reklamen förresten?
Ja, jajamän, jajamän.
Ja.
Men,
och vet du vad? När jag säger det här till skolorna så säger de så här, fast det känns ju rätt logiskt. Ja, är det inte det?
Jo, det är väldigt logiskt. Men på tal om logiskt, du pratar om allvarligare våldshändelser, men inkluderas då mindre allvarliga våldshändelser? För jag tänker att man måste stävja det lilla också, om du förstår vad jag menar.
Jo, men du gör det. För då kommer nästa förslag. Huvudregeln ska vara att polisanmälan ska göras vid misstanke om brott.
Mm.
Inte bara en kränkningsanmälan som går till rektorn och sen så har man några samtal och sen är det klart. Är det misstanke om brott så är huvudregeln att skolan ska göra en polisanmälan. Och du kan jämställa den med att man gör en orosanmälan till SOS vid misstanke om att ett barn far illa av andra anledningar.
Mm.
Och då sa, jag tror att det var Trolle eller om det var... Undervan Trolle som sa så att men det är helt orimligt att skolan ska vara en fredad plats där de kör rättsprocesser internt, där de själva avgör vad som ska anmälas eller inte.
Det är inte skolans roll att göra det. Det är inte skolans roll.
Och jag brukar ju då lite hårt trycktesta mina kära skolor. Och så ställer jag väldigt, väldigt enkla juridiska frågor.
Mm.
Och de svarar ju nästan i 100 fall av 100 käpprätt åt helvete fel på frågorna.
Ja.
Och då säger jag så här, det här är själva anledningen till varför ni inte ska leka domstol. Ni kan inte juridik.
Exakt.
Och ni är inte en rättsvårdande instans. Lek inte domstol.
Men borde inte skolan förhålla sig till ett helt annat begrepp än brottsliga handlingar, nämligen normbrytande beteenden? Som kan innefatta allt ifrån kriminella beteenden men också sånt som inte enligt brottsbalken är straffbart men som kan flagga för eller indikera en ogynnsam utveckling, ett barn som mår dåligt, är mobbat, har det
hemma. Men vet du vad, Anna, om de inte ens klarar av att polisanmäla en grov misshandel, jag tror att vi måste börja där.
Det menar jag. Början har vi. För att anmälningsskyldigheten finns redan sedan många, många år tillbaka. Jag skulle snarare vilja säga att om de inte ens klarar av att rapportera när barn mår dåligt eller riskerar att fara illa.
Ja, men lagskyldigheten att göra osamhällan finns.
Ja.
Och den är vissa bra på och vissa inte bra på. Skyldigheten att polisanmäla finns inte.
Nej.
De är inte, nej. Och det måste de, det är då det som är förslaget enligt skolsäkerhetsutredningen.
Det jag menar, om de inte klarar av att nå upp till den skyldighet de har, så blir ju steget att rapportera brott ännu större. De når inte upp till det minsta kravet som står på lärarkåren och personal i skolmiljön. Så, alltså man,
så vad var ditt förslag?
Nej, det var bara en liksom reflektion kring hur svårt det här är att införliva. Alltså jag förstår att det här är en jätteutmaning. För skolan lever inte upp idag till de förväntningar som finns att slå larm när barn utsätts för, som sagt, normbrytande beteenden eller uppvisar normbrytande beteenden. Nej. Eller andra tecken på att fara illa.
Nej, det är helt riktigt.
Vilken puckel.
Vi fortsätter efter pausen.
Ja, men välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Lena pratar om skolan och jag måste säga att det var länge sedan jag blev så engagerad av ett avsnitt i podden. Jag tycker det här är otroligt intressant, men också oroväckande där du delger oss idag, Lena.
Ja, och jag var vid polisanmälningar, för att de har ju en laglig skyldighet idag att göra orosanmälningar. De är ganska dåliga på att göra dem, det vill säga när de skriver dem så blir det för mycket fluff. Jag tittar ju ibland på dem där. De vågar inte säga riktigt vad de är oroliga för, utan de skriver lite så här stalet romaner, att jag är orolig för den här personens välbefinnande, men vad är du orolig för, säger jag på. Men idag ska vi inte prata om orosanmälningarna, utan vi ska prata om, i skolsäkerhetsutredningen så vill man stretcha skyldigheten till att innefatta även polisanmälan vid brott.
Det är bra.
Därför att skolan är inte en rättsvårdande instans. De är också ganska dåliga på juridik. Då brukar jag bara slänga ut lite olika anekdoter eller olika händelser som skulle kunna hända. Skulle ni anmäla det här?
Vad brukar du ta för exempel, Lena? Kan du inte berätta? Vad brukar du ta för... Har du några?
Vid en tant som blev jättearg på mig, så sa jag så här: okej, för att hon skulle absolut polisanmäla mord, hon skulle polisanmäla grov våldtäkt och misshandel. Men ju längre ner vi kom så sa hon så här, la jag två vita papper under henne. Så sa jag så här: på det här pappret vill jag att du skriver vilka brott man inte får begå mot dina barn i skolan. Mot era elever. På det här pappret så vill jag att du skriver vilka brott man ju kan göra mot dina elever utan konsekvenser. Och då tittar hon på mig med sina fiskögon och bara, men alla står ju på den här sidan. Nej, det gör du inte. Därför att du polisanmäler, du gör ingenting åt en dick pic, du gör ingenting åt ett olaga hot, du gör ingenting åt en ringa misshandel, du gör ingenting åt brott mot knivlagen. Oj. Utan det måste upp på liksom misshandel, normala skråd och uppåt. Och då säger jag så här, men för de är så rädda, de vill inte ta ställning. Och då sa att, men det är precis det du gör.
Ja, jag tänkte ju säga det. Ja.
Precis som när du anmäler en orosanmälan till SOS, då berättar inte du för SOS hur det ligger till. Du berättar vad du är orolig för och sen ska de utreda hur det ligger till. Om du utreder, eller om du skickar till polisen att jag har fått den här informationen, i min värld skulle det kunna vara ett brott. Då är det polisens uppgift att utreda om ett brott har begåtts och vem som kan misstänkas och om det finns ett brottsoffer. Att anmäla är att vara neutral. Mm. Att inte anmäla, det är att ta det eventuella gärningspersonens ställning.
Verkligen.
Och är du inte tillfreds med att stå på den planhalvan, då måste du polisanmäla. Mm. Och det här har jag tjatat om. Och jag vet att vissa är ju jätteduktiga. Till exempel Academedia-koncernen är helt fantastiska på polisanmälan.
Mm-hmm.
Men nu ska det ju då, det är förslaget, att det ska vara huvudregel. Att du får inte begå brott i skolan. Och som lärare, som den enda viktiga vuxen, vem annars ska polisanmäla då? Ska barnen? Vem annars?
Ja,
nej, om inte men... du. Ja, men det är inte vårt också... jobb. Nej, men det sker ju inom er verksamhet.
Att man inte tänker liksom att det man gör genom att inte polisanmäla, det är ju också att sanktionera våld i skolmiljö. Det är ju som att säga, det är okej. Ja, men puckla på den om ni är oense om vems tur det var att kasta... Kulan.
Jag kan ta ett skräckexempel. Ett grovt brott som sker inne på en gymnasieskola på skoltid. Mm-hmm. I en av skolans korridorer.
Mm-hmm.
Alltså på mellan 8 och 17. Ett grovt brott. Kommer till vår kännedom. Vi frågar rektorn, vad sa polisen? Rektorn svarar, vi har valt att inte polisanmäla. Varför inte då? Därför att målsägande, alltså brottsoffret och brottsoffrets föräldrar vill inte det. Man bara, fast det är skitsamma. Får man eller får man inte begå grova våldsbrott mot andra på skoltid? Ni måste ha som rutin att polisanmäla. Sen huruvida barnet och barnets föräldrar väljer att bidra till den polisutredningen, det har du inte med att göra överhuvudtaget. Nej. Ni ska bara stötta dem. Men nu tar du på dig dina jävla Birkenstock och kutar till polisstationen. För mig veteligen så är det 5 personer som ska gripas. För grovt brott.
Men du, får jag fråga, alltså, ja. Är det någon skillnad om du träffar en lågstadieskola eller en stor skola med alla årskullar? Har det någon geografisk betydelse? Alltså, kan du se några skillnader i synsätt här?
Ja, det är lite små barn, små problem, stora barn, stora problem. Och, och det var ju de ganska tydliga med på presskonferensen. Att betyder det att om en tvååring kastar sand på en annan tvååring... Nej, men sluta nu bara.
Mm.
Alltså det finns ju grader i helvetet, såklart. Och det här är ju en gränsdragningsfråga. Så att det här ska ju slå mot en brottslighet som sker. Vi vill inte läsa om olaga hot och misshandel och så vidare.
Mm.
Så jag skulle säga... Det är en stor skillnad. En liten skola som inte har alla de här resurserna, som inte har skolkurator varje dag, som inte har ett elevhälsoteam, utan det kanske är en liten skola på vadå? 100 barn. Och där brukar det funka alldeles utmärkt.
Mm.
Därför att där finns det ingen annan. Då tittar de här 14 personerna i lärarhaget på varandra och bara, det är bara vi. Just det är bara det. Vi.
Och det finns plötsligt... en social kultur som kanske är en annan.
Mina problem innan lunch, det är dina problem efter lunch. Så det är lika bra att vi snackar över kaffekoppen och bara, hur fan gör vi med Kalle? För att nu har vi ett problem. Så att ju större skola, desto mer så skälper den interna kulturen systemet. Men det absolut viktigaste man kan ha, det är en bra skolledning som sätter ramarna, avgränsning vänster och höger, hur gör vi? Och sen med näbb och klor se till att det faktiskt också blir gjort. Så att jag kan vara i en liten stad i Sverige där det är alldeles utmärkt på ena sidan rondellen och helt värdelös på andra sidan. Det beror på vem som sitter i chefsrummet, skulle jag säga, i många fall. Men jag ska dra på lite här. Det finns några saker till i skolsäkerhetsutredningen. Hur öppen ska våra skola vara egentligen? Ska alla kunna vara i skolan hela tiden obehöriga? Nej, nu ska man alltså huvudmannen får en skyldighet att se till att obehöriga ej har tillträde till skolan medan verksamhet pågår. Ska inte vara, människor som inte går i skolan ska inte vara i skolan när skolverksamhet pågår. Rimligt kanske.
Det kan jag tycka.
Måste det vara som ett öppet såll hela dagarna? Måste alla kunna vara i skolan hela tiden, sådana som inte går på skolan?
Nej. Verkligen
tycker inte jag. Möjlighet om att besluta om undersökning av väskor och elevskåp. Och det ska ju gå på knivar och vapen och knark och så vidare. Att man ska kunna titta, inte kroppsvisitation, men väskor och skåp. Det pågår också en utredning kring sekretessen, den är klurig, men man vill ju väldigt gärna, och här skriker ju skolan rätt högt, de vill väldigt gärna kunna byta information mellan socialtjänst, skola och polis i individärenden.
Ja, men alltså, jag har ju jobbat som ungdomspolis en gång i tiden och var med i en konstellation med just de här aktörerna, och ibland var det ju löjeväckande när liksom vi kunde ha gjort iakttagelser om en skolelev och behövde få mer information för att kunna liksom agera och skriva fler orosanmälningar och allt där. Man sitter och pratar om, ja men i klass 6C så går det ju en flicka som har axellångt brunt hår.
Amen.
Och ja, men du vet så att man liksom inte kan,
hon kanske rider på tisdagar, men du kommer inte från mig.
När liksom uppsåtet är inget annat än gott där det bara handlar om att kunna sätta in rätt insatser för en enskild individ, då måste ju lagstiftningen kunna hjälpa till.
Och det vill ju i princip alla. Och det jag kan uppleva, det är också att man ibland skyller på den här jävla sekretessen.
Just det.
Därför att det finns rätt mycket sekretessbrytande regler. Ja, och i många kommuner funkar det så utmärkt. Bara det att det är också rätt skönt att skylla på, nej, vi kan ju inte, det är ju sekretessen. Alltså, eller är det inte bara lite arbetsskygg?
Eller inte alla vet vad som förväntas av dig.
Det är svårt.
Ja.
Men här ska man ju då, det krävs ju lagändring då. Men det är det hållet man vill gå på. Slutbetänkandet kommer ut 20 december 2024. Jag kommer följa det här med stort intresse. Och jag tycker ju att det går helt i linje med det som vi som håller på i skolorna. Och framförallt, skolorna vill ju att det ska vara bra. Och i det kan man finna en rejäl kraft. Men när deras egen huvudman är så fruktansvärt otydlig, så blir det ju väldigt olika.
Ja, men det är klart.
Och till syvende och sist så blir det väldigt ojämlikt för Sveriges skolbarn.
Men om du nu fick möjlighet att påverka utfallet här i utredningen, och liksom komma med dina slutsatser utifrån en viss problemformulering, den som du har redogjort för. Jag vet att det kanske skjuter lite över, eller kräver att du ska skjuta över målet. Men har du några liksom snabba, spontana tankar själv om vad som faktiskt skulle kunna fungera? Vad som behövs?
Alltså jag tycker att alla de förslagen som ligger är bra. Och det är samma förslag som jag själv har liksom tjatat om. Så att jag tycker att de ligger helt rätt. Det är ingen av dem som jag tänker så här, nja, det där tror jag inte på. Jag tror lite som du, att det får inte finnas ett bör, eller det vore bra om. För då är vi tillbaka på rutan noll. Utan det måste finnas... Jag är mer för så här, det ska vara få regler, men de ska vara så jävla stringenta. Det ska vara fruktansvärt lätt att göra rätt. Både som elev och som personal, och som kommunpamp, och som vårdnadshavare. För nu är det ett jädra mischmasch. Så skulle jag vilja, om jag fick en skola som har det dåligt, eller om en skola som precis ska starta upp, då skulle jag säga så här: 1. Sätt dig och prata, hur vill vi ha det? Hur vill vi ha det på den här skolan? Och vad säger lagen? Vad tvingas vi till? Och den kommer ju då bäst troligt att ändras. Hur ska vi få det så? Alltså, vad är vi villiga att offra? För det verkar som att folk inte vill offra någonting. Jag vill ha det på ett bra sätt, men jag vill inte ändra på någonting. Nej, men då, om du inte ändrar på någonting, då kommer ni ha det som ni har det. Det ligger i sakens natur. Sen måste en chef bestämma. Och sen måste det implementeras. Sen ska det genomsyra hela verksamheten. Och sen ska man se till att det efterlevs av alla hela tiden. Och det är inga som helst konstigheter att göra undantag för en särskild elev, eller en särskild vecka, eller en särskild personal. Det är en icke-fråga om man har bestämt sig. Det går alltid att göra undantag. Men nu finns det bara undantag där det inte funkar. Så att jobba med sin säkerhetskultur, att hitta systematik i säkerhetsarbetet, det hoppas vi verkligen att det står med. Att inte skolor bränner av ett tomteblås vid ett tillfälle och sen känner sig, ja, vad skönt, nu har vi gjort det som åligger oss enligt lagen. Utan att man faktiskt får in det så det genomsyrar verksamheten. För att annars kommer, det är en sån otroligt komplex verksamhet, skolan. Det är barn, det är elever, det är liksom, det är skolplikt, det är många vårdnadshavare som tycker mycket och känner mycket och så vidare. Då måste man stå rätt stadigt. Så att jag hoppas verkligen att det blir som skolsäkerhetsutredningen vill, att det ska underlätta för skolorna att göra rätt. En sista sak som jag vill säga, jag ser att vi har gått över tid, men eftersom vi båda brann av det här.
Verkligen.
Men jag skulle vilja säga något kort om varje aktör på banan. Skolverket, de sitter förmodligen nu bara och biter i marmorskivan och funderar på att det här är på väg.
Det här kan innebära stora krav på Skolverket.
Och det kanske, jag vet inte, det kanske är välkommet av Skolverket att någon ger dem ett tvång så att de målas in i ett hörn. För då måste de ju, om det blir ett nytt kapitel i skollagen, då måste de ju börja hjälpa sina, sina verksamheter. De är ju ändå huvudaktören i skolbranschen.
Mm.
MSB, kika, och här är inte så mycket stupor, utan det finns ju väldigt många samverkansgrupper mellan Skolverket och MSB och polisen och CV och så vidare.
Mm.
Men MSB jobbar ju mycket. De har ju lagt ut en vägledning till exempel på sin hemsida. De har, det finns lite instruktionsfilmer. Polisen skulle jag säga, de är jättebra på hot, våld och konflikt. Och i vissa kommuner jag är i, senast igår var jag i Nora, fantastisk kommun gällande det här arbetet. Jag vill verkligen höja dem, för de har gått hela varvet.
Mm.
Från grundutbilda all personal och sen praktisk övning. De har digitala verktyg så att de kan repetera. De har haft workshop med hela ledningen. Alltså politiker, poliser, verksamhetschefer över diverse olika verksamheter.
Mm.
Men jag ska säga att i vissa kommuner är polisen på plats och är engagerad i skolorna.
Mm.
Och vissa kommuner så vet inte skolan. Nej, man har ingen jävla aning om vem som är kommunpolis.
Nej.
Så in med polisen i systemet. Mm. Jag bjuder nästan alltid in dem.
Mm.
Kom för fan när vi övar och pratar. Ja. Det är toppen om ni visar upp era nunor här.
Mm.
Det finns skräckexempel. Jag kallar dem för sherifferna. Det finns skräckexempel där skolorna tvekar på att utbilda därför att deras kommunpolis har sagt till dem att inte utbilda sig i PDV. Mm. Och det är för att polisen säger, men det är inte bra att utbilda PDV, för då kommer ni kanske någon gång utbilda själva gärningspersonen. Ja, men då har du ju deltagit med nej förstått, kära polis. Gå tillbaka till polisutbildningen bara. Men det är ett undantag. Kommunerna jobbar jättemycket med den här frågan eftersom de har ju lagskyldighet att jobba brottsförebyggande. Men de tycker nog att det är bra att skolan också får tvång. För att om alla i en kommun ska jobba fastighetsbolag, alltså alla är med, så kan ju inte skolan ligga som ett jävla flöte bredvid
Nej.
Det är ungarna som bor i bostadsområdena.
Ja. Visst.
Det är de som är i centrum.
Ja.
Och sen skulle jag vilja säga någonting, och det här blir lite biased, men det finns rätt många aktörer på den här marknaden.
Mm.
Och alla är inte bra. Ganska många är rätt dåliga.
Mm.
Och jag håller till exempel just nu på med 10 kommuner som redan har utbildats i PDV, men som bara har resulterat i att all personal är livrädda.
Mm.
Och hur kan det bli så här? Jo, det kan bli så här för att ett, beställarkompetensen är jättelåg. Man vet inte vad man behöver.
Mm.
Och två, det finns jättemånga människor som tänker, här finns det chans att tjäna en jävla massa pengar. Så vi säljer på dem lås och larm och bombfilm på fönsterrutorna och jättedåliga inrymningsplaner och appar och fan och hans moster. Mm. Och sen så känner de, åh vad otrygga vi blev och det här kommer inte hjälpa. Och så får man börja om från början och det är dyrt och jävligt.
Mm.
Så att,
hur ska man veta
det här då? Nej, det är jättesvårt och det är extra bra om det kommer in från skollagen och från Skolverket och från polisen ett skallkrav. Mm. För när det kommer ett skallkrav kommer det också bli väldigt tydligt vad du ska göra.
Just det. Och kanske till och med eller vem du ska upphandla.
Ja,
till och med.
Liksom, det är det här du behöver. För då kommer det bli självsanerande. Branschen kommer bli lite självsanerande. Och varför jag ringde dig häromdagen och fick hjärnblödning, det var ju för att en skola i Sverige har bestämt sig för att det enda svaret på PDV och skolattack är inrymning. Redan där, så jävla fel som det kan bli. Skolattacken är ju oftast in i skolan.
Mm.
Och gärningspersonen kommer älska en klunga. Så har man alltså bestämt sig för att vid skolattack så gör vi en inrymning. Sen tar de dit lokalpressen. Fotar och filmar och en tv-inspelning av hela den här övningen, lägger ut i pressen exakt hur de låter när de larmar.
Gud.
Till vilket rum? De fotar barnen inne i det rummet dit de har bestämt sig att alla barnen ska. Så att jag fick den här tidningsartikeln från 400 håll på morgonen. Alla sådana där som jag har utbildat bara, Lena, gör någonting! Så jag måste kontakta skolan, måste kontakta den lokalpressen, jag måste kontakta tv-team och bara stopp! Det ni gör nu, Det är att ni säger till en potentiell gärningsperson, låt så här, räkna till 8 och gå in i det här rummet så har du ett helt gäng sitting ducks. Men alltså, och då, de bara, men skolan sa att det inte var någon fara i att vi var där. Man bara, men det här är ett klassiskt case för att låt inte innebandytränaren köra flygplanet. Det är inte bra.
Nej.
Det är för lite kunskap, och jag har djup respekt för skolpersonal. Jag har djup respekt för okunskapen, men det kan bli jävligt farligt när det kommer till de här frågorna.
Men du,
så, bestäm er.
Ja,
förlåt.
Jag tänkte
ringa in.
Jag ringer in.
Bestäm er för hur ni vill ha det. Förhåll er till ämnet så som det är. Inte värre än vad det är, inte bättre än vad det är. Och förhåll er till lagen, förhåll er till ett ansvar. Skaffa er all kunskap ni behöver först för att veta vad ni ska göra. Jobba stenhårt på interna säkerhetskultur så att ni tillgodoser att alla jobbar som ett team åt samma mål. Det är faktiskt bara chefen som bestämmer vad det målet är. Och om inte ni ska göra det, vem ska göra det? Om ni inte ska göra det nu, när ska ni göra det? Det är mina två sista frågor. Sen kommer jag typ aldrig mer säga någonting om skolan, tror jag, i den här podden.
Fasen, vilket bra avsnitt och intressant ämne, trots att vi har pratat om skolan så många gånger. Förlåt?
Jag är lite svettig, man är så upprörd, så man blir får lite pattsvett.
Du är lite blossig, det har jag aldrig sett, tror jag, tidigare ett avsnitt. Men du är det också idag.
Ja. Du är alltid blossig, så att jag kan inte bedöma dig.
Men du, jag har en sista fråga. Trots att det här är ett jättelångt avsnitt så måste jag ändå ställa frågan. Du pratar ju om många viktiga aktörer som har viktiga uppgifter och roller i allt det här.
Jag glömde kanske säga CV.
Förlåt?
Glömde jag säga CV som aktör? Jag tror inte jag nämnde dem, men det är där skolsäkerhetsutredningen ligger. Så att nu har jag sagt det också.
Ah, bra.
Ja, men du hade någon ytterligare?
Ja, men jag tänker så här, det är säkert ganska många föräldrar som har lyssnat på det här avsnittet och nu känner kanske lite oro. Jag är en av dem. Jag är ju en unge i skolan. Och jag kommer genast gå hem nu och prata med honom om helt andra saker än vad vi brukar till melliset. Men så här, har du något medskick till föräldrar? Ska man vara orolig som förälder? Kan man prata med sitt barn på något särskilt sätt? Kan man göra något? Alltså, har vi någon roll i allt detta?
Ja, självklart. Vårdnadshavare i affekt är ett ganska jobbigt släkte.
Ja.
Att hantera för skolpersonalen. Så att man vill ju helst inte att de är affekt. Så att om du tycker som förälder eller vårdnadshavare att du inte har koll på hur långt din skola har kommit, hur de jobbar med den här frågan, om de är utbildade, hur de ser på olika saker och ting, då skulle jag fråga. Och det gör faktiskt föräldrar i ganska stor utsträckning, och framförallt gör de det på öppet hus. De ställer frågan rakt ut. Är ni eller är ni inte utbildade i PDV? Har ni en personal som är utbildad i hot och våld och så vidare? Så att det är en ganska stark påtrycknings, vad säger man, instans, vårdnadshavarna. Så att dels det, att liksom vara engagerad i själva skolans verksamhet. Men sett till dina barn, så har du barn som är över, jag skulle säga 7, någonstans 7-8 år, så vet de att världen kan vara ond och att det finns skolattacker till och med. De har läst det och hört det på Lilla Aktuellt till och med. Så prata med era barn om hur de mår, om hur de mår i skolan, om hur klasskamraterna mår, om det är någonting som har inträffat. För det är bara att konstatera att det är väldigt många barn som utsätts för kränkningar och brott i skolan. Och vissa skolor hanterar det här jättebra, vissa skolor hanterar genom att sopa in under mattan. Och då kommer ditt barn kanske inte säga det hemma, kanske inte vet om att den är brottsutsatt. Så att vara den här jobbiga föräldern som lägger näsan på ett integritetsvettigt sätt i blöt, tycker jag. Och också, vuxna är oftast väldigt oroliga när de tänker på saker som kan hända deras barn, och den tanken kan tyvärr vara lite förlamande, så att man pratar inte med barnet.
Nej, just det.
Yeah. Det för att man kanske inte vågar, man kanske inte vill ha svaret, och så vågar man inte ställa frågan, och det är faktiskt ännu värre.
Mm.
Så att det är rakt upp och ner, bara hur har du i skolan, hur mår du i skolan, känner du oro för någonting, är du rädd för någonting, är folk snälla mot dig, så att du måste få inblick.
Ja, men alltså, jag tänker ju att det värsta som skulle kunna hända, det är att ens barn inte berättar.
Ja.
Om man utsätts för något eller det har hänt något i skolan. Att man alltså lever i ovisshet om saker som
har
skett.
Och det är väl inget konstigt om barnet utsätts för någonting i skolan varje dag. Och många viktiga vuxna i barnens värld vet vad den utsätts för och ser det.
Mm.
Och det inte ger några konsekvenser.
Mm.
Då kommer ju barnet inte kanske förstå att det som händer mot mig är fel. Och då kommer jag kanske inte berätta det hemma. Så att man får liksom dra lite, vara lite jävla jobbig. Så jag tror att som förälder så har man en ganska stor påverkan. Och sen ska du ju såklart tänka att skolan gör sitt bästa och så vidare. Du ska ju inte gå dit och tala om för dem ska göra. Men man kan ställa rätt mycket frågor. Mm. Hur tänker ni kring det här?
Mm.
Har ni koll på det här? Det är många skolor, skulle jag säga, som faktiskt har beställt utbildning i säkerhet. Därför att föräldrarna är så jävla jobbiga.
Mm.
Så att de nu är det dags.
Ja, du ser.
Vi kan inte vara sist. Ja.
Föräldrar kanske är faktiskt en av vår tids bästa opinionsbildare egentligen, om man tänker efter. Borde vara.
Skolorna tävlar om våra barn. Mm. De vill att de ska gå i den skolan, och jag har längs hela skolgången valt skolor som jag vet att det här är en trygg och säker plats för mitt barn att lära sig saker i. Mm. Det har varit den enda delen som har fått mig att välja skola. Och då har vi åkt rätt långt för att hamna. Ja.
Jag vet.
Ja.
Ja, jösses. Vilket kanonavsnitt, känner jag.
Också rekordlångt.
Ja.
Och jag kommer nog få rätt mycket skit. Jag bara säger så här att den kanske ni kan Anna kanske kan slippa undan den här, men du har ju varit
men jag har varit kritisk, alltså jag har ju förstått att du har fått kämpa i motvind många gånger. Och jag vet vilken kompetens och erfarenhet du besitter, och har ju häpnat många gånger, men jag blir illa berörd av en annan anledning, och det är ju att jag själv har barn i skola.
Ja,
alltså, så här, det speglar ju liksom min egna oro naturligtvis någonstans, att inte skolan förhåller sig mer unisont och liksom stringent kring de här frågorna. Jag har nog levt i någon slags ovisshet villfarelse är nog rätt ord.
Och jag skulle vilja avsluta och säga att de vill ju väl. De vet, vet bara inte riktigt. Och den vanligaste feedback jag får är att fy fan vad skönt att det är någon som säger du har satt fingret mitt i prick på vårt problem. Nu måste vi tillbaka till ritbordet.
Mm. Bra.
Ja, jag kommer följa skolsäkerhetsutredningen. Jag bloggar lite om skolan. Det är bara att söka på min hemsida så kommer ni hitta massor där om skolan och så vidare. Så att,
Och det är väl ändå det bästa sättet, tycker jag, att knyta ihop den här säcken. Att det finns ju faktiskt kunskap och kompetens där ute att liksom tillgå.
Alltså, fråga hur många mil min bil har åkt. Vittna om att den är i många städer.
Fråga mig hur många timmar i en poddstudio jag har suttit och väntat. Så har vi ett ganska bra svar.
Jag bara, går inte, jag är i Flen. Jag är i Motala. Jag är i Säffle. Ja.
Hörrni, vi kommer inte hinna en lista idag.
Vi har ju pratat i 3 veckor
nu. Det har vi gjort. Men det var det värt. Jag gillar det. Jag tyckte det var bra.
Kan du inte bara säga vad den skulle ha handlat om till nästa gång? Ge oss en.
Ja, den skulle ha handlat faktiskt om skolan och olika förslag på lite knasiga och spännande och konstiga utbildningar man kan gå. Kurser och annat.
Kan vi inte utlova att nästa torsdag så börjar vi avsnittet med listan och sen kör vi ett ämne och så avslutar vi med rövhatt som kompensation?
Åh gud, du är inte klok, Lena. Det är jättekonstigt.
Du är inte klok med dicken.
Det är klart vi kan.
Ja, jag vet.
Vi säger så.
Det är min bästa egenskap.
Jättebra. Härligt. Ta hand om er. Kram på er. Hej då.
Hej då, hej då. Wow.
Podplay, en del av